P3, Sveriges Radio. P3.
När Sara var 17 år gammal blev hon för första gången tvingad till att sälja sex. Inlurad av sin då bästa vän.
Alltså vissa nätter kunde det vara 5 stycken och vissa bara 1. Vissa 3 stycken. Alltså det var olika.
Under nästan 3 års tid såldes hon som sexslav till olika främmande män. Men det ska komma ett sista tillfälle.
Ja, alltså det var ju fruktansvärt. Jag fick ju varken mat eller vatten eller någonting. Det var ju... Och det var mörkt. Man kunde inte se så mycket. Man visste knappt vem det var som var där. Men det var ju såklart fruktansvärt. Jag tänkte att nu kommer jag ju dö. Det var nog så jag tänkte, att jag kommer inte överleva detta.
Välkommen till verkligheten i P3. Jag heter Sigge Dabrowski och det här är andra avsnittet med Saras berättelse om att vara sexslav i Sverige. Reporter i Gurbet Aslan.
Sara blev redan som 17-årig med hot och tvång indragen i människohandel.
Alltså den värsta var nog han som ville urinera på mig. Det tyckte jag var det värsta. Alltså när det kom i ansiktet och in i munnen och usch.
Förra delen fick ni höra Saras egen version om hur hennes bästa vän Maria, som egentligen heter något annat, tillsammans med sin pappa, farbror och sina bekanta, tvingade Sara att bli en sexslav i flera år.
Det var ju varje kväll i princip och varje helg. Alltså vissa nätter kunde det vara 5 stycken och vissa bara 1. Vissa 3 stycken. Alltså det var olika.
Men hur orkar man? Hur orkar du?
Ja, alltså det är väl egentligen drogarna där som har räddat mig lite. Att man var så pass avtrubbad så att man bara gjorde det som man blev tillsagd. Jag vet egentligen inte hur jag orkade.
Det var olika typer av män Sara träffade och alla hade olika krav. Och de gånger Sara sa emot blev hon bestraffad av sina hallikar.
Ja, alltså det gjorde man ju ibland faktiskt, att det här vill inte jag göra och så. Men då blev man ju misshandlad eller våldtagen. Så att man fick ju välja lite där vad man... ville göra liksom.
Sara var tillsammans med 4 andra tjejer tvungen att ta emot kunder nästan varje natt i flera år. De andra tjejerna kunde varken svenska eller engelska, men en av de 4 stack ut lite extra.
Det var en tjej som var, hon var några år äldre än mig och hon var rätt så tuff. Så hon sa ofta ifrån och sen fick hon ju ofta skit för det också, men hon var mycket så att hon liksom kunde hjälpa den här lilla tjejen då. Och jag önskar att jag hade varit lika tuff som henne faktiskt. Jag tror nog hon hade kunnat klara av att gå igenom en polisanmälan och så. Hon var rätt så... ja. Nej, men hon sa ifrån.
Den yngsta tjejen av dem alla var bara 13 år gammal.
Hon var ju till och med ganska populär. Så det var ju jättejobbigt. Alltså det är lite svårt att prata om henne, för jag tycker att... Jag vet inte, alltså hon påminner lite om min lilla... Inte till utseendet, men man tänker ju på sin lilla syster till exempel. Och... vi försökte ju ofta liksom säga att nej, men jag kan ta den kunden istället. Eller, vi försökte ju skydda henne. Hon grät ju ofta och vad jag vet så var ju de alltid inlåsta. Och kom inte ut någonting alls som jag fick göra. Och det antar jag har att göra med att jag var den enda svenska tjejen där. Och att jag inte skulle bli efterlyst. Vad jag hade förstått så... de andra tjejerna kom ju dit för att de hade blivit lovade jobb. De kom från svåra förhållanden.
Sara hade under nästan 3 års tid hunnit gå igenom mycket. Och ett av de värsta minnena hon har är när Maria åker fast på drogtest och blir därför utslängd från skolan. Sara och Maria hade lärt känna varandra genom internatet. De gick tillsammans i skolan och det hade de gjort under de här 3 åren också. När skolan slänger ut Maria blir Sara kvar i skolan och hon visste inte alls vad som skulle hända nu. Maria kom ju till skolan bara för att ha koll på Sara. Men vad skulle hända nu?
Mitt värsta minne är egentligen när skolan tog Maria för drogtest. Och det visade positivt. Och hon blev utslängd från skolan. Och det är egentligen, det låter ju konstigt att det är mitt värsta minne, men det var det verkligen, för att jag hade ingen aning om vad som skulle hända. Alltså jag tänkte, vad kommer de göra? Kommer de döda min familj? Överlag på skolan så var det mycket narkotika just då, så att och som sagt, de misstänkte att vår relation inte var så sund. Så de ville väl kontrollera.
Maria, som blir utslängd från skolan, försöker även övertyga lärarna om att Sara också ska göra ett drogtest.
Jag vet att Marias pappa kom till skolan också och de hade samtal med rektorn och så. Jag satt utanför och lyssnade. Och då sa Maria att ja, men ni måste ta Sara också på drogtest och så.
Sara slipper undan och Maria lämnar skolan tillsammans med sin pappa. Hon hör inte av sig till Sara någon mer.
Jag blev ju helt hysterisk över detta. För jag visste inte vad som skulle hända med min familj eller någonting. Alltså jag tänkte, vad kommer de göra? Kommer de döda min familj? Så det enda jag egentligen väntade på var att hon skulle höra av sig.
Det går 2 veckor och Maria hör av sig. Hon talar om för Sara att hon kommer till skolan tillsammans med de 2 pizzeriägarna.
Och jag tänkte att det var ju bra. Då händer det ingenting.
De kommer till internatet och går in på Saras egna rum i skolan.
Och de kom dit och turades om och våldtar mig på skolan.
De 2 pizzeriägarna som också var Saras hallikar turades om att våldta henne medan Maria kollade på.
De våldtog mig där inne och klockan var väl, ja, hon var väl runt 11-12 tiden, någonting sånt. Och sen så sa Maria att jag skulle komma bort till henne helgen efter det, till hennes stad. Och jag gjorde som jag blev tillsagd och vi skulle mötas i pizzerian.
Pizzerian var den plats som Sara och Maria tillsammans brukade festa på innan hon blev tvingad till prostitution.
Och istället så blev jag inlåst i 2 dygn där i källarlokalen på pizzerian och blev gruppvåldtagen av flera olika män som jag inte ens kände igen.
Sara blev inlåst i källarlokalen i 2 hela dygn, utan mat och vatten. Det enda hon fick var droger, och det för att hon skulle orka ta emot så många kunder på en och samma gång.
Och det var mörkt, man kunde inte se så mycket, man visste knappt vem det var som var där. Men det var ju såklart fruktansvärt. Jag tänkte att nu kommer jag ju dö. Det var nog så jag tänkte, att jag kommer inte överleva detta.
Precis när Sara tänker att nu är det kört så låser de upp dörren. De släpper ut henne.
De sa till mig att berättar du någonsin för någon så kommer detta upprepas igen. Och då kommer du inte levande ur det. Så jag sa ingenting.
Sara berättade ingenting för någon. Hon åker tillbaka till skolan och stänger in sig på sitt rum.
Jag var så... Alltså jag hade ju både avtändning samtidigt från drogerna. Och plus att jag då var så chockad. Så jag bara låg i sängen. Jag kunde inte ta mig ens i toaletten eller duschen eller någonting. Jag var helt borta.
Skolan går in och tar ett drogtest på Sara. Testet visar positivt och hon blir utslängd och hamnar istället på ett behandlingshem.
Första dagen jag kom till behandlingshemmet så bara slängde jag min telefon och bytte nummer och sånt. Jag tänkte att de ska aldrig mer nå mig. Så att jag fick ju lite så här jävlar anamma i mig att nu ska det liksom ändras här. Nu ska jag inte tillbaka. Så det kändes bra. Och då hade jag ju även tänt av från drogerna och så. Så att då var man ju mycket mer med i sitt tänk.
Var det ingen som misstänkte någonting någon gång?
Men ingen kunde ju ana att det pågick människohandel. Alltså det var ju det sista någon kunde ana egentligen.
Vi har varit i kontakt med Saras mamma som inte vill medverka i programmet. Hon berättade att det var omöjligt för dem att få reda på om det var något som var fel då Sara sällan åkte hem och hälsade på. Hon berättade även att de gånger hon kom hem så kunde hon få utbrott och gråta från ingenstans. De frågade alltid och försökte få henne att berätta, men hon var bara tyst och berättade ingenting. Och eftersom Sara i det här läget hade hunnit fylla 18 år och bli myndig fick hon inte heller något direkt svar från skolan. Och behandlingshemmet som Sara hamnade på till slut, där berättade hon inte heller någonting.
Sen hade man ju då gruppterapi varje dag. Och jag sa inte ett ljud vad som hade hänt. Jag sa bara att jag hade missbrukat droger. Jag berättade för vissa att jag hade en kompis, Maria då, som jag hade missbrukat tillsammans med. Det gjorde jag. Och jag berättade även fragment, kan man säga. Alltså, jag berättade att jag hade blivit inlåst en gång i en källare och blivit gruppvåldtagen. Så det berättade jag faktiskt. Men det var rätt långt in i behandlingen.
Men du sa det inte på något sånt sätt att man skulle förstå att det hade pågått någon typ av människohandel?
Nej, det gjorde jag inte. Det vågade jag inte.
Varför? För jag tänker så här, nu var du ju på ett behandlingshem. De visste ju inte vart du var.
Nej.
Varför pratar du inte om det?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror att man hade väl känt lite så här att man var med på det lite. Att man hade liksom, i med drogerna och så kände man väl lite det här att nej, men det var mitt egna fel. Jag skulle inte ha tagit droger, jag skulle inte ha gjort si eller så. Alltså man hade ju det hela tiden hängande över sig. Så det...
Fanns det stunder då du anklagade dig själv?
Ja, alltså i princip hela tiden gjorde jag det. Jag anklagade mig själv väldigt mycket. Jag mår bättre och bättre. Allting uppdagades ju för 3 år sedan, är det nu snart. Och då var det en dokumentär jag lyssnade på som hette Verklighetens Lydia Forever. Och när jag lyssnade på den dokumentären så blev jag jättesjuk. Alltså jag fick sån flashback så att det var inte klokt. Alltså jag trodde att de stod utanför mina fönster. Jag fick alltså en psykos, kan man nog säga att jag fick. Blev jättesjuk.
Sara får en psykos och blir inlagd på psykiatrin. och trots att det snart har gått 3 år sedan psykosen får hon fortfarande gå på terapi och ha regelbunden kontakt med läkare. Och för nästan 3 år sedan öppnar hon upp sig helt och börjar berätta om sin historia.
Jag låg ju inlagd i långa perioder på psyk då och jag kände väl en dag där att nej, för det var nog. Alla undrade liksom, vad är det som händer med dig? Och jag skrev ett inlägg på Facebook och berättade vad som hade hänt. Och det här inlägget fick ju jättestor respons. Och då kände jag att nej, men jag är nog redo för det. För att jag har inte gjort någonting fel. Jag fick lite tillbaks den här jävla anamma känslan i mig.
Sara mår bättre idag, trots att det är en daglig kamp för henne. Idag är hon undersköterska och har 2 egna barn från en man som hon älskar.
Han var väldigt lugn, väldigt trevlig, väldigt reko och inte alls sån som jag var van vid. Och alltså det tog ju väldigt lång tid innan jag kunde liksom lita på honom. Eller lita på honom gjorde jag väl, men alltså just det här, om man tänker det intima och så tog det ju lång tid innan jag förstod att han var ingen som hade några perversa tankar liksom eller så, utan det var gick väldigt bra.
Visste han vad du hade gått igenom?
Han fick veta det pö om pö kan man säga. Alltså jag berättade lite delar och lite delar här, lite delar där och ja, alltså det var liksom, det kom efterhand.
Hur tog han det hela? Hur reagerade han?
Ja, han var ju väldigt försiktig med vad han sa, vad han gjorde. Och, men han tog det ändå bra för sig.
Du vågade inte göra anmälan då?
Nej.
Men varför har du inte gjort någon anmälan nu? Varför har du inte polisanmält?
Mm. Alltså jag har ju faktiskt polisanmält det en gång och det var ju nu i samband med att jag blev sjukskriven. Så det är väl ungefär 3 år sedan nu tror jag. Och polisen såg ju på det hela väldigt allvarligt och sa att i sådana här fall så brukar det ofta sluta med skyddat boende. Och då kände jag att jag har inte bara mig själv att tänka på, jag har ju min familj att tänka på. Och jag diskuterade med min sambo och vi beslöt att vi skulle dra tillbaka den här anmälan.
För snart 3 år sedan, när Sara öppnade upp sig med sin historia, fick även hennes familj reda på hela sanningen.
Det har ju inte varit roligt för någon av dem, naturligtvis. Framförallt inte för mina systrar och mamma och så. De har ju reagerat på olika sätt.
Saras mamma berättar att hon och familjen mått och fortfarande mår dåligt över det som har hänt Sara. Sanningen har tagit så hårt på Saras mamma att även hon fått stödsamtal. Men hon är glad över att Sara äntligen vågat berätta.
Det gäller ju att vara öppen. Det gäller att veta att det är aldrig ens eget fel. Det är nästan nummer 1. Det är verkligen superviktigt att känna det. Att det är inte mitt fel.
Maria då? Är du arg på henne?
Alltså jag tror att hon fick tillsägelse av vad hon skulle göra och vad hon skulle säga och hur hon skulle bete sig. Så att jag kan inte riktigt säga att jag är arg på henne, men jag ser henne nog lite mer som ett offer kan man ju säga.
Sara som lyckades dra sig ur för flera år sedan är säker på att människohandel pågår än idag.
Det pågår i mycket större utsträckning än vad man tror kan jag säga. Och just i dagsläget så tror jag väl att det sker mycket på internet också. Att tjejer blir sålda, barn blir sålda. Jag ser man någonting som verkar vara misstänksamt så ska man kontakta polisen. Alltså hellre anmäla en gång för mycket än en gång för lite. Så ser man att det springer mycket män in och ut ur en lägenhet till exempel, eller man ser någonting misstänksamt på hotell eller på internet eller vad som helst, så anmäl. Jag tycker det är jätteviktigt. Det tycker jag är väl egentligen det viktigaste, så att man verkligen kan sätta dit de här som gör detta.
Du har hört andra avsnittet om Saras liv som sexslav i Sverige. Första avsnittet hittar du på Sveriges Radio Play och där poddar finns.
Reporter i verkligheten var Gurbet Aslan, producent Gustav Asplund, tekniker Gustav Sondén och jag heter Sigge Dabrowski.
Verkligheten görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3.
P3. Sveriges Radio.